Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av poddterapeuten och lördagsfika med Malin och Erika. Oj, 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 oj. Hörrni, i dagens avsnitt så pratar vi om personer som har gjort intryck på oss. Vi fortsätter med den serien. Erika berättar om sitt sårade ego när det gäller en viss individ. Men vi pratar också om lärdomar som man då kan ta utifrån detta. Och lite vad man gör det till själv. Vi pratar alltså om personlig utveckling. Vi pratar om character arc, alltså den personliga resan som man får följa i till exempel böcker eller tv. Och vi pratar också om förlåtelse av det egna jaget och egna handlingar. Vi pratar om gränssättning och vad är det för skillnad mellan trygg gränssättning och otrygg gränssättning? Och vad gör det för skillnad? Mycket nöje!
När jag gick på Kalle Flygare, kommer han igen. Då hade jag en av lärarna, han hette Andrej. Han kom verkligen från Ryssland och han var så här. Och han hade verkligen sin klappa med sig i form av händerna. Och så bara så här, så höll han på att klappa så här. Och så sa han så här. Ta det från sticket, ta det från sticket, kom, 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 ta det från sticket. Och jag kommer aldrig glömma det där. Oh. Ta det från sticket, kom. Och då visste man precis liksom, nu är det bara att köra, nu är det bara att ta det där igen liksom. Och så bara, nej, nej, ta det från sticket, kom.
Åh, oh, vad underbart. Tänk på vad så här människor kan sätta sig i så här. Mm. Det där är så klockrent, den personen.
Han var så klockren. När han kom in första gången, han springer in på scen. Vi hade ju som uppbyggt som en riktig scen i mitten. Det var ju fantastisk skola. För först var det små rum, stora rum ska jag säga. Uh-huh. Stora rum runt om. Och sen i mitten så fanns det en riktig scen med liksom, du vet, svarta draperier och säten och allting. Wow. Liksom. Och första gången vi skulle bli introducerade till honom när vi ska få våra nya, ni ska få era nya lärare nu, Andrej. Vi hade ju olika sorters lärare hela tiden. Men det var han, nu var det hans tur att komma in. Och då verkligen sveper han in på scenen med sådana skarp som flyger bakom honom. Så här.
Åh, så klockren!
Och vi bara, oh, this is the real deal, liksom.
Åh, vad underbart.
Ja, det var helt fantastiskt. Välkomna till lördagsfika med Malin och Erika.
Ja, välkomna, välkomna. Alltså apropå lärare som verkligen gjorde en så här, som man verkligen minns. Jag bodde utomlands under ett halvår efter gymnasiet. Så pluggade jag i Dublin. Och då hade vi en lärare som hette Ruby. Och hon gjorde, alltså hon var konstnär ute i fingerspetsarna.
Wow.
Höll på med, och vi liksom analyserade fotografier och vi analyserade så mycket saker. Och hela hennes persona var verkligen, hennes, ja, hennes namn Ruby passade Ruby. Så perfekt på henne. Hela henne var Ruby. Hennes sätt att vara och föra sig, och jag kommer bara ihåg den här kvinnan som kom in i det här rummet. Och jag kan liksom inte riktigt sätta ord på det, men hela den här, när jag ser liksom artiklar och sånt som hon gör nu, för jag följer henne på alla sociala medier och sånt där. Hon är så häftig människa. Alltså, så himla fantastiskt. Och det var verkligen allt från så här, hennes namn är så perfekt för henne. Det yrkesvalet hon har valt är så perfekt för henne. Och hon var så häftig att få lära under, för hon var också så himla ödmjuk. I hela hennes sätt att vara. Och vi satt där. Jag kom ju också från Sverige. Jag kom från en ganska liten skola. Vi kanske var 20 elever.
Ja.
Så jag har liksom alltid gått i ganska små klasser. Och så är plötsligt kom jag till universitetet i Dublin. Allting är på engelska. Jag är helt så här överrumplad över livet. Och vi är typ 90 personer inne i ett rum. Ja. Och den här kvinnan, hon bara äger hela det här rummet. Med en sån vänlighet och snällhet, och liksom varje människa som pratar, hon verkligen lägger allt sitt fokus på den här människan och verkligen helt fördomsfritt och bara, ah!
Så cool människa. Åh, underbart.
Ja, och jag hade bara henne en gång i veckan.
Ja, men jag tänker på det där som vi pratade om några gånger nu, om de här personerna som kommer in i ens liv, och det låter som Ruby var en av dem också.
Ja, så himla cool kvinna. Jag var så himla lite med henne, men hon gjorde verkligen ett avtryck ändå.
Ja.
Vi pratade om gång på gång under alla våra samtal.
Mm.
Att orden är så otroligt viktiga.
Mm.
Att jag faktiskt säger saker jag tror på. Att jag tycker att det är skitjobbigt när någon ber mig säga någonting som jag inte kan stå för. Och så du har ju ansvar för vad du själv säger och hur du själv uttrycker dig. Om vi som människor ska orka och kunna liksom leva med oss själva, för att vi alla gör misstag, så måste vi också våga utvecklas. Där är ju liksom självutveckling och att lära känna sig själv och att våga testa nytt. För det är ju jättesvårt också. Det är ju jättesvårt att våga bryta på gamla mönster.
Mm, det är det.
Och gamla föreställningar liksom.
Men jag är ju alltid villig att prova. Jag är ju, som jag sagt förut, jag är en svamp. Jag är öppen för nya saker. Och därför är jag också väldigt mån om att om vi har en person som till exempel identifierar sig som en annan identitet än den var född med. Då är jag också väldigt noga med att om den personen ber mig om att du ska säga han till mig.
Mm.
Då är jag otroligt noga med att göra det.
Ja.
För att just av den anledningen att jag vet nu hur mycket det här betyder och hur viktigt det är.
Ja.
Det är liksom, ja men självklart för mig.
Ja.
Och så här, jag kallar dig det du önskar. Liksom.
Exakt.
Det är inte svårt för mig att ge den andra personen det.
Nej.
Det är inte
alls svårt. För det är just det, man behöver inte lägga någon värdering i det.
Nej.
Alltså precis, för man behöver inte lägga någon värdering i det. Önskar du att jag kallar dig han eller hon eller hen eller
ja.
Det. Säg det så kan jag försöka göra det.
Absolut.
Och gör man fel, för det är ju också så många gånger, om man levt med en människa halva sitt liv och sen kommer de ut och berättar, nej men jag önskar att du använder det här pronomet istället.
Mm.
Det är klart att det kan bli fel. Då behöver man bara be om ursäkt.
Ja,
jag tänker det, att så här, man får ju heller inte fastna i rädslan för att göra fel, för det vet jag att det är många som gör.
Mm.
Jag är så himla rädd att säga fel så jag vågar knappt prata med personen längre.
Mm.
Att, men vad är det då den andra upplever? Det är att du drar dig undan.
Mm.
Och istället för att säga, okej, det råkade bli fel, se till att så här, du behöver verkligen så här, sköt, alltså fortsätt säga pronomet personen vill.
Mm.
Men blir det fel, be om ursäkt. Poängtera att så här, förlåt, jag drogs med, jag sa fel pronomen, förlåt.
Mm.
Jag vet att du önskar att jag använder ordet han eller hon.
Liksom.
Och jag tänker, det visar ju också en helt annan sak. Det betyder att jag drar mig inte undan, jag försöker öva, jag blir bättre.
Mm.
Och sen får man göra sitt allt för att komma ihåg det.
Mm, faktiskt.
Mm.
Ja, så det är verkligen inte kört. Det är verkligen inte det.
Nej.
Det är, man kan fortsätta lära sig och man kan fortsätta lyssna på vad den andra personen behöver och vad den vill ha. Och om personen då uttrycker att det där är ett kränkande ord för mig eller jag vill bli titulerad så här, det är inga problem.
Nej, exakt.
Jag tycker inte om historierevisionism. Jag tycker inte om att gå tillbaka och utmåla sig själv som någon, eller som någon kunnig som man inte var.
Nej.
För att det finns ju faktiskt en character arc, jag gillar ju att skriva. Du vet, då finns det alltid att en karaktär har ju en resa som den följer. Alla karaktärer har ju en resa i, som man får följa med i alla berättelser.
Mm.
Och jag gillar då det här med att det finns ett före och så finns det en resa och så finns det ett efter.
Verkligen. Det har jag aldrig tänkt på att det ens är ett begrepp, men det är klart det är det.
Ja, character arc. Och det är oftast de som man verkligen gillar mest också. När man följer en serie eller en tv eller en film eller sådär. Då är det oftast de karaktärerna som är mest intressanta, som gör den mest tydliga och den mest intressanta resan i sin utveckling.
Ja, men verkligen.
Det kan vara en grumpy old dad som till slut kramar om sin dotter på slutet eller... Det kan vara den här ignorant personen som inte vet någonting, som lär sig något på slutet, eller?
Ja, gud. Alltså jag tänker bara på så här filmer som poppar upp i huvudet på en gång. Som är så här, en man som heter Ove.
Ja, ja, verkligen.
Och den här Upp. Den tecknade filmen. Alltså det finns ju så många sådana här beskrivningar där det inte heller handlar om att någon är ond eller god. Det är liksom inte superhjälte personer. Utan Nej. Det är verkligen människor som får utvecklas. Och det är det man följer. De är ju verkligen de här filmerna som fastnar. Och samma sak med böcker. Alltså det är ju verkligen de som fastnar. Det är ju jättesant. Det har jag har inte fattat riktigt varför jag kanske fastnar så mycket med dem.
Man fastnar. Ja, men det är ju också den som du är, tror jag. Du är mån om andra människor och deras resa och deras historia. Sådär. Mm. Och då är det det som griper tag om dig.
Ja, jo, det är sant. Jag satt ju också och funderade på så här tre aha-moments i mitt liv. Och jag tänker apropå det här med ett för och ett efter.
Mm.
Jag hade ju också en att jag flyttade utomlands, men det var egentligen inte den som har varit störst för och efter, utan det var ett väldigt speciellt tillfälle när jag fortfarande hade min häst.
Mm.
Hon stod på ett sommarbete. Och jag hängde med en kompis uppe i stallet. Och det var en rätt bra bit att ta sig till sommarhagen. Och hon hade två hästar. Och hon frågade mig, men kan inte du rida den här andra hästen så kan jag ta min häst så kommer vi fram lite snabbare.
Mm.
Och jag hade precis börjat min resa mot att lyssna mer på min häst. Hålla på mer med belöningsbaserad ridning och det här när man lyssnar mer. Och min kompis, hennes hästar är utbildade inom en helt annan ridkonst än vanlig engelsk ridning som jag är utbildad inom.
Mm.
De här hästarna är utbildade inom något som heter akademisk ridkonst.
Mm-hmm.
Så att, ja, och det är typ ballett på häst.
Okej!
Okay. Du rider liksom med dina musklerna på insida lår. Du rider med att du spänner in naveln och att du... Mm. Alltså det är inte något så här dra i tyglar och sparka på. Det är verkligen helt annorlunda. Så att de här hästarna har väldigt mycket, det finns fördelar och nackdelar med alla ridsätt, behöver jag bara lägga in. De har väldigt stor autonomi i sin egen ridning. Och den här hästen som jag skulle hjälpa till med är vad jag dökär i. Det är den finaste, sötaste, vackraste, coolaste hästen i världen som heter Arkan. Och jag hade alltid haft det så här: wow, tänk att få sitta på honom. Och så fick jag det.
Ja.
Och jag tyckte ju såhär, jag har kommit så långt i min egen självutveckling. Oj, oj, oj. Så jag var väldigt i en sån här situation där såhär, jag är rätt bra på det jag gör. Så här, riktigt såhär klappa på ryggen.
ja, men och det är fick inte så jag... det heller.
Nej, men det var ganska mycket ego jaha. I det här. Så det var inte så himla... Det var ju bra på ett sätt, för att jag jobbade mycket framåt. Men jag hade verkligen kommit till så här, wow, oj, 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 titta på mig nu. Och jag hoppar upp på den här hästen, och han går inte. Han rör sig inte framåt. Och ägaren hade ju sagt till mig så här, men kom ihåg, du måste slappna av. Be honom med tankar, alltså be honom så här, kan vi röra oss framåt? Och jag hoppade upp där och tyckte att det var exakt det jag gjorde. Men han gick inte. Han bara stod kvar och bara, no. och hon red ju iväg. Jag bara så här, men hallå, vi måste framåt. Så han gick ett par steg, stannar och sparkar back ut.
Nej.
Och så här, total vägrar. Allt som jag fick från honom var så här, hoppa av min rygg. Vad, du får inte sitta här uppe.
Bonde, liksom.
Ja, peasant. Men alltså, verkligen.
Och jag helt... back,
ja, och det här var ju verkligen en häst som jag så här, hade drömt om att få sitta på. Jag har ju sett dem rida honom och han är så duktig och så cool. Oh, man har så mycket integritet.
Oh lord.
Och där hoppade jag upp och skulle bara hjälpa till. Det var barbacka och allting, vi skulle bara liksom lunka bort till hagen som man alltid gick varje dag. Alltså det var ju, han hade ju full koll på vart vi skulle. Ja. Det var ju inte heller som att, ja, allting. Han verkligen var så här, du får inte sitta på mig. Så jag fick ju hoppa av. Och så fick jag gå med honom. Och jag kommer verkligen ihåg att så här, där och då så blev jag ju som mest så här, oh, men,
lite kränkt.
Ja, men inte lite, utan jag var jättekränkt över att den här hästen bara... Sorry, but no. Och ägaren, hon hade ju inte Hon såg bara, vadå, skulle inte du rida? Jag bara, nej men alltså jag fick inte. Han ville inte det. Och så gick vi och så släppte ut dem på väg tillbaka, så pratade vi. Och jag var inte alls, jag kunde liksom inte ta in vad som hade hänt, mer än att så här, men vad var det som hände? Jag tror säkert så här, hade jag bett om det, hade jag stannat till och bara så här, sparkat fram honom, så hade han säkert gått. Mm. Men jag ville ju heller inte rida så.
Nej.
Och när han sa nej tack, då var det ju bara att köpa det. Så att samtalet på väg tillbaka blev så här, oj vad var det som hände? Vad var det han bad om? Och vi liksom finurlade på det.
Och det var fortfarande att lyssna på honom. Alltså, även om i den här kränktheten och sårade egot så gjorde du ändå det. Det är ju rätt, säger en hel del om dig.
Ja, jo, men det var ändå så här, dit hade jag ändå kommit i min häst, den hästvärlden, att så här, en häst som säger nej, säger du inte, gör så. Över. För det hade jag redan hunnit släppa.
Mm.
Men det var ändå så här, jag fortsatte hela det här samtalet, var fortfarande så här, vad var det som var fel på honom?
Mm.
Varför ville inte han bära mig? Vad var det som skedde där? Så det var, jag la fortfarande inte liksom blicken inåt.
Nej.
Och sen så har det kommit med åren efteråt, för jag insåg verkligen att så här, i min relation till min häst förändrades totalt när han totalt vägrade mig att sitta uppe på honom.
Mm.
Och det blev verkligen så här, oj, ner på jorden igen. Mm. Sluta klappa på din egen rygg i förväg. Just. Du kan alltid klappa på din egen rygg och vara stolt över det du gör. Men det är skillnad på att göra det utifrån en utgångspunkt att jag är bäst i världen, titta på mig, vad grym jag är.
Mm.
Och wow, vad häftig upplevelse vi är i, vad ödmjuk jag känner mig emot att du låter mig bära dig. Vi har kommit så långt och wow, vad coola vi är. Liksom. Det är liksom två så himla olika saker. Men jag tänkte apropå det, att så här, de här före- och efterpunkterna.
Mm.
Att det skedde, det var liksom 2 minuter av mitt liv. Men det har gjort så stor inverkan på mig.
Mm.
Och den hästen är fortfarande så häftig. Och jag har fortfarande aldrig ridit på den där hästen.
Åh, nej.
Men jag ser fortfarande, jag tänker jätteofta på honom. Och liksom den lärdomen jag fick med mig av honom. Och efter det så, han gick aldrig nära mig. I perioder efter det. Aldrig. I ett par månader så gick han liksom inte nära mig. Innan så hade han alltid kommit fram och jag hade fått klappa och ta på honom mycket och så. Men han var verkligen så här, du har så förbrukat din chans.
Men gud.
Backa undan lite. Medan min häst blev mycket mer närvarande med mig. Och ju mer närvarande jag blev i relationen till min häst, ju mer kom den andra hästen fram till mig igen.
Wow.
Så att det var ju heller, det var ju också så små signaler. Det var ju om de var lösa utomhus i en hage, då kom han inte fram. Men var han i stallet så fick jag ju absolut ta på honom och ge honom en godis liksom sådär. Men de här små signalerna var ändå jättetydliga. Att så här, fick han önska så hantera dig själv först, tänker jag komma fram till dig.
De här signalerna och den här känslan som det skapade hos dig, var det någonting du kunde känna igen sen tidigare i någon annan situation med någon annan?
Tänker du själva den upplevelsen när han sa nej?
Ja, den där känslan av de där signalerna som du pratar om, att du du duger inte för mig, liksom. Är det någonting du kunde känna igen?
Jo, men delvis. Men jag tror att, alltså delvis kan jag absolut känna igen mig i det. Att, men jag tror att det var en sån ny upplevelse för att den kom från en punkt utav trygghet.
Ah.
Han var så grundläggande trygg i att han visste vad som var okej och inte för honom.
Mm. Mm.
Och den var väldigt olik tidigare. För jag är som sagt, jag definierar mig som maskrosbarn. Mm. Jag är uppväxt med 2 föräldrar som hade det tungt.
Mm.
Och där, när det blev samma situation där jag fick den upplevelsen, det var aldrig från en punkt av trygghet. Utan det var en otrygghet som skapade mer otrygghet hos mig. Och den känner jag igen mycket, mycket mer. Och den är jag mycket mer bekväm i, att där kan jag sätta ner min trygghet och så här gå på från. Medan när det var en annan individ som var otroligt trygg, då insåg jag hur otrygg jag var.
Mm.
Och det var, jag tror att det var det som var så himla fint, att få så här, oj, Och hur hittar jag min trygghet? Det är inte att stå här och domdera. Utan det är att liksom sjunka in, sjunka ner. Och gud vad jag vill ha den tryggheten som han hade.
Åh, vad glad jag blir. Jag får en sån här riktig känsla i kroppen nu. Att det där var, vilken lärare. Vilken varelse.
Ja, den hästen
var. Urkraft, verkligen.
Ja, men verkligen. Och han hade också...
Wow.
Nu vet jag vet att det finns jättemycket saker kopplat till vilka olika raser de är och personligheter och sånt. Men jag är otroligt okunnig i det. Men det jag vet är att han var en blandras. Han var blandras mellan arabisk fullblod, vilket är den hästrasen jag hade. Så att jag var lite småkär i honom bara utav den aspekten. Ja. Och sen var han också en nordsvensk travare.
Men det säger mig ingenting.
Om det är några hästmänniskor där ute så...
För men... vi säger såhär, häst är en häst, då är jag med liksom. Men sen blir det mer och mer avancerat ju mer vi går in.
Ja, men det som jag egentligen, så här, grundsaken i det är att det här arabiska fullblodet, de är avlade för... liksom ödmjukhet, kärlek, värme, närhet. Jag bär dig igen till döden sen där. Jag springer med dig. Liksom. Otroligt mycket vi tillsammans.
Okay.
Det här är min generaliserade bild av de här raserna, måste jag säga. Och den här andra rasen, nordsvensk travare, det brukar man säga är liksom Sveriges version av arabiska fullblod.
Jaha.
Och de är så långt ifrån varann i utseendemässigt man kan komma. Om nordsvensk travare, det är de här som, eller nordsvenska generellt, det är de som drar stora stockar genom skogen. De är stora, bulkiga, mycket päls, jättestarka. De har en sån grundtrygghet och så mycket integritet. De är väldigt mycket stora, starka individer. Medan den här andra rasen, arabiska fullblod, man brukar beskriva dem som nerverna på utsidan. Svansen rakt upp i taket, de galopperar genom så här, vad heter det? Sandöknen, vad heter det? Heter det öken?
Sandöknen, öknen, ja.
Där så sitter de med, liksom, med stora karar på ryggen och de är ganska korta kroppar. Pinnben liksom upp med svansen och det är bara så här ding 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 så här Duracell kanin. Så den kombinationen i den här hästen var så cool. Och min upplevelse var att han hade fått de bästa sidorna från båda raserna. Och han var så, det var så mycket power i den här hästen och så mycket trygghet och stabilitet. Han hade också blivit utbildad inom den här akademisk ridkonst utav hon jag var med då och hennes mamma. Så det var de två som ägde de hästarna liksom. Han var så cool.
Ja, nej. Vi vet ju att vi har lyssnare som verkligen också är öppna för såna här frågeställningar och den inre resan och hur man utvecklas som människa och hur man kan verkligen skapa den bästa versionen av sig själv. Och hur man kan göra sig själv så intressant som möjligt för sig själv. Du ska ju leva med dig väldigt, väldigt länge. Och det är ju jättetråkigt då om du umgås med dig själv och du inte har något kul med dig. Så hur kan man skapa sig den mest intressanta, tryggaste personen att faktiskt hänga med? En film. Om man tänker på en film. Vilken film är roligast att titta på? Men det gäller ju också lite en själv. Vilken sorts film vill jag vara?
Precis. Och jag tänker också vilken fantastisk lyx det är att du faktiskt kan utveckla din egen relation till dig själv.
Oh.
För du kan ha så mycket jobbiga upplevelser och minnen bakom dig. Men du kan fortfarande bygga på den relationen du har.
Det kan man.
Och det får man ju behöva hitta sina sätt att göra såklart. Men att bara börja ställa frågor till sig själv och vara nyfiken på sig själv, det är ju verkligen ett jättebra första steg. Och våga vara ärlig. Det är ju så himla häftigt och det gör inget om man har fel. Alltså.
Nej, precis. Och det behöver inte vara någonting man löser i en handvändning heller. Det är ju verkligen en resa.
Ja, precis.
Och det kan gå lite upp och så kan det gå lite ner och så kan det gå lite upp igen och så går det lite ner. Och så ibland så känner man att nej, men nu är jag trött på mig själv. Nu är det inte kul längre. Nu är inte den här filmen rolig. Nu backar vi lite. Trycker på lite paus. Det är helt okej.
Okay. Tänk att det är som, vad är det, VHS som man kunde spela över, va?
Just det.
Vi kan backa, vi kan inte ta bort det kanske, men vi kan spola över det. Jobba på något nytt. Ta en annan väg.
Ta en annan väg, ja. Och förlåta också. Förlåta sig själv, för att man gör inte alltid de rätta valen. Man gör inte alltid de bästa valen. Man gör inte alltid... Det är verkligen en resa. Och jag brukar tänka att när man är i... Det är lätt att sitta så här efteråt ju. Det är lätt att sitta med... och titta i backspegeln och titta på så här, ja, men i den där situationen för 20 år sedan eller 30 år sedan, då skulle jag gjort så här.
Men exakt.
Ja, men det är lätt för dig att säga nu när du vet allt det här, när du har all den här nya kunskapen, när du har det här backspegelperspektivet. Men tänk också då att de val som man gör i varje enskild situation, de gör man ju väldigt sällan för att man sätter sig ner och bara så här, nu ska jag göra det som är sämst.
Exakt.
Nu ska jag göra det som är absolut sämst för mig och alla andra. Man gör ju alltid i stunden ändå en bedömning så här, men det här tror jag blir bäst just nu, omedvetet eller medvetet. Sen kanske inte utfallet blir bra, och det är då man efteråt kan säga att nej, men det var inte ett bra val. Men i den stunden du gör valet så tänker du ändå och känner och att nu gör vi så här. Mm. Och det gör jag inte för att det ska bli dåligt, utan för att det ska bli bra.
Ja, men exakt, för man gör ju alltid precis det man kan. Där och då.
Ja.
För det finns inget annat man kan önska.
Mm.
För du kan inte trolla. Du kan Nej. Inte läsa andras tankar. Du kan inte förutspå vad som kommer ske. Du kan bara göra så bra du kan utifrån förutsättningarna du har. Be om ursäkt om det blir fel.
Mm.
Gör om det går. Och annars så får du hitta fler sätt att förhålla dig till vad som faktiskt hände.
Mm.
För det hjälper inte att gå runt och vara sur på dig själv för att du gjorde ett misstag.
Nej. Och jag brukar tänka också, jag hade ju en ganska tuff skolgång i ettan, tvåan och trean.
Mm.
Och jag brukar också tänka sådär att barn är barn. och jag kan inte, när jag är vuxen så här, då vill inte jag fördöma dem för att de var taskiga mot mig, till exempel. När barn, när man växer upp med andra barn och de är taskiga mot en, då känner ju inte jag idag att jag fördömer dem för det de gjorde. Men det jag skulle fördöma, det är om de skulle växa upp, bli vuxna och fortsätta samma beteende idag.
Exakt. För det är ju det.
Ett mobbingbeteende som barn, det är en grej. Och det är hemskt och det är förkastligt på alla sätt och vis. Men ett mobbingbeteende för barn är ju oftast en biprodukt av hur skolan ser ut, hur familjen ser ut, hur samhället ser ut och så vidare.
Mm.
Det är ju ett lackmuspapper, ett lackmustest på hur kontexten är. Så.
Exakt.
Men däremot när du blir vuxen, om du skulle fortsätta samma mobbingbeteende, då där tar mitt tålamod slut.
Ja.
För där har man ett eget ansvar. Exakt. Som vuxen.
Exakt. För du har alltid ansvar över dig själv och hur du väljer att agera. Mm. Oavsett vad dina känslor eller tankar, vad det är som sker liksom, i dig. Det är ditt ansvar och du har möjlighet att påverka det.
Ja. Så slå inte heller på dig själv om du känner så här, ah, men när jag var barn då gjorde jag det här, eller nu säger jag till lyssnarna då, så eller jag bara lägger ut den i etern att jo, men jag var barn och jag var taskig mot den här, eller jag gjorde det här. Jo, men du var barn. Gör du det idag? Nej, då så.
Exakt.
Man kan, om man vill, be om förlåtelse ute i universum, eller till och med man kan be om förlåtelse till den som man vet om man kanske var taskig mot. Det kan man faktiskt göra som vuxen också. Det är inte förbjudet. Men också tänk att jag gör det i alla fall inte idag. Jag återupprepar inte, jag återskapar inte mitt mobbingbeteende idag. Och det är det viktigaste. För det är det också som du sen då kan sippra ner till dina barn. och visa. Exakt. Att så här ska man bete sig.
Jag tror att det är så fint att kunna ge sig själv det. Mm. Alltså att faktiskt våga utvecklas.
Ja.
Och att vilja våga.
Ah.
Det betyder inte att man alltid vågar. Det betyder inte att man alltid kommer göra optimala val.
Mm.
Men att vilja våga, det är ju också att våga testa sig fram. Liksom.
Mm.
Åh, ja, så fint.
Ja, ja, tänk va. Ja, och det här samtalet blev också en resa. Vi började med lite grann med teater igen då. Och sen berättade du om din upplevelse. Och sen knöt vi ihop det. Så det var jättefint.
Ja. Och då tycker jag att jag behöver bara slänga in min utsikt här. Ja. På naturen och grunda sig vad som händer just nu. Just nu så ser jag inte att det rör sig ut överhuvudtaget. Alltså jag ser inte en enda vindpust.
Mm.
Jag ser en helt blå himmel. Jag ser knoppar som håller på och brista ut i syrenbusken precis utanför fönstret.
Wow.
Jag ser en jättestor björk som börjar... Ja, titta, det rör sig lite där i någon av grenarna. Det är någon sån hängbjörk-aktig grej. Jättevacker. Det har inte blivit grön ännu. Och så ser jag vattnet bakom allting. Och det är helt blankt och stilla.
Det låter helt fantastiskt.
Det är helt så underbart. Vackert. Och solen lyser på allt.
Ja, här lyser också som 17. Jag ska, när vi har spelat in nu, så ska jag käka lite kort lunch och sen så ska jag ut i naturen.
Gud, underbart. Jag ska sätta mig på altanen och titta på den där koltrasten som hänger runt här på tomten.
Åh, vad roligt. Ja, men vad härligt. Tack så jättemycket för ytterligare en jättemysig och trevlig och intressant lördagsfika med dig, Erika.
Tack själv, Malin. Det är alltid jättemysigt.
Ja, det är så kul.
Ja. Men tack så jättemycket allihopa. Ha en jättefin vecka och så hörs vi om 2 veckor igen.
Det gör vi. Ta hand om er. Hej då.
Ha det bra. Hej hej.
Och det där var allt för dagens avsnitt av poddterapeuten och lördagsfika med Malin och Erika. Stort tack Erika för ytterligare ett jätteroligt avsnitt att spela in tillsammans med dig. Och tack till dig som lyssnade. Dela det här avsnittet, för det är bara genom att du delar som podden växer. Och då kan innehållet nå fler lyssnare. Och det är ju precis det vi vill. Och jag tänkte verkligen på en grej. Och det är det där med händelser. Och att man... på något vis behöver lite perspektiv ibland och lite tid för att inse värdet av en speciell händelse. Och jag såg ett citat på internet för bara några dagar sedan som verkligen var spot on. Och jag tror att det var från Dr. Seuss, ett Dr. Seuss-quote. Och det var så här i stort sett att ibland så vet du inte värdet av en händelse förrän det har blivit ett minne. Och det är så sant, för när man är i händelsen, eller kanske precis strax efter, då kan det vara svårt att se, oj, hur stort det här var, hur stor påverkan på mig och på min personliga utveckling och på min personliga resa den här händelsen faktiskt var. Du som lyssnar nu, har du ett sånt minne där du verkligen efteråt kan känna att det där, det hade stor påverkan på mig? Nästa lördag kommer ett avsnitt med Ingrid om kronisk inbäddad urinvägsinfektion och hennes väldigt krokiga väg för att bli frisk. Så missa inte det. Vi hörs snart igen, hoppas jag. Hej då!